Det här är P1, Sveriges Radio.
Samebio-rally-VM i konflikt. Hur hamnade Västerbottens-Kuriren i mitten av det såriga bråket?
Deras rapportering och journalistik har ju varit... Det har varit väldigt uppenbart att den är till rallys fördel och inte till våran.
Och som den danska public service-dokumentären som lett till avpublicering, avsked och stor politisk kris.
Det sker på Danmarks Radio.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Förra veckan hölls rally-VM för fjärde gången i Umeå. Men i tävlingsförberedelserna har ett bråk mellan Rally Sweden och Rans sameby blossat upp. Allt handlar om vilka körsträckor banan skulle gå som stått i konflikt med renars vinterbete. Men mitt i de här spänningarna mellan rallyivrare och renägande samer har lokaltidningen Västerbottens-Kuriren hamnat i skottgluggen. Vi börjar Alexandra Sannemalms reportage mitt i rallyyran.
Hur är stämningen där ute? Är det rallypuls?
Ja, men det är det verkligen. Det börjar samlas mycket folk som vill se bilarna dra iväg. Och det här ljudet när de sticker på start, det är ju magiskt. Jag har träffat en familj från Irland här.
Ja, under förra veckan var det rally-VM i Umeå.
Svenska rallyt är igång och det börjar med shakedown på strandpromenaden i centrala Umeå.
Det är jättehärligt. Det är egentligen att det händer någonting i stan.
Tusentals rallyivrare har gett sig ut i skogarna för att kolla på loppen. Och tävlingarna drar enligt Umeå kommun miljontals tv-tittare varje år.
Det har ju kommit att bli en stor folkfest får man ju säga, där det kommer folk från hela världen.
Marcus Isaksson är sportchef på Västerbottens-Kuriren och Folkbladet.
Vi har någon från Australien och det är folk från nästan Lettland, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och ja, stora delar av världen som allfärdar hit för att se det här arrangemanget. För sportsidorna här i Umeå så är det ju en stor grej.
Rallymössorna börjar röra sig på stan, årets designade variant av det. De har som en speciell tofs.
Lena Maria Nilsson är ordförande i Umeå sameförening. Hon tycker sig ha sett den blågula mussan med snöflingemönster och gul boll på toppen, nästan överallt. Liksom rallyflaggorna som prytt staden.
Broarna i Umeå så har det varit flaggor closer to rally. Och när de har de flaggorna uppe, då tar de ju bort flaggorna med stadens namn på alla de fem minoriteternas språk. De gröna flaggorna och tar upp rallyflaggorna.
Men i förberedelserna inför rally-VM har det uppstått en sårig konflikt mellan Rans sameby och Rally Sweden.
Sen har vi läget med sträckor där samebyar är berörda. Berätta, hur ligger landet där just nu?
Ja, men jag vill ju framförallt framhålla den goda dialogen vi har med majoriteten av samebyar och enskilda renskötare.
Det har handlat om på vilka sträckor som Rally Sweden har velat lägga tävlingsloppen och var samernas renar vinterbetar. I SVT Västerbotten intervjuades rallychefen och den berörda samebyn.
Och sen ligger ju ärendet hos länsstyrelsen och vi väntar på beslut därifrån, så vi får ju se vad som händer och sker.
Vi har renar på en av sträckorna just nu. Det känns ju för jäkligt om man nu måste flytta därifrån och lämna det naturbete som kanske är disponibelt i ett år som denna när det är redan dåligt ombete.
En knapp vecka före loppet överklagade Rans sameby länsstyrelsens tillstånd för tre sträckor eftersom det fanns renar på området. Lokala medier följde nogsamt händelseförloppet. Och när tre renar hittades döda bara några dagar före tävlingen skulle dra igång nådde konflikten internationella medier. Två av renarna, rapporterades det, hade avskurna halsar och en polisutredning om skadegörelse och grovt djurplågeri med tänkbart hatmotiv drog igång. Mitt under pågående tävling slöt Rally Sweden ett avtal med Ran Sameby om att inte köra den omdiskuterade sträckan dagen därpå. Men när söndagen kom kördes den ändå, om än något kortare.
Varför bröt du dealen?
Ja, men vi hade ju ett tävlingstillstånd där det står att vi fick köra tävling om vi ansåg att det var trafiksäkert, och det gjorde vi.
Ja, det har varit ett sårigt bråk. Men jämsides de här spänningarna har ytterligare en konflikt blossat upp.
Umeå Sameförening skickar hård kritik till VK Folkbladet för att ha eldat på den upptrissade stämningen inför årets rally-VM i Umeå.
Lena Maria Nilsson, som vi hörde här tidigare, intervjuades i P4 Västerbotten där hon förde fram hård kritik mot VKs sportbevakning.
Det som var det jag upprört mig på, det är att rapporteringen har vinklats hårt till Rally Swedens fördel, så att Rally Sweden har varit det bevaransvärda och samebyar har framställts som hot mot rally. Och samiska perspektiv då, varför de inte vill ha rallyt, det har förminskats till gnabb och strul och girighet, att de vill bara ha pengar.
Ja, jag vet inte. Det får ju stå för henne.
Sportchefen på Folkbladet och Västerbottenskuriren, Marcus Isaksson.
Vi har ju varit de som först och mest intensivt har rapporterat om de här frågorna. Och redan tidigt innan jul berättade om de motsättningar som fanns. Och det är också två stora makthavare som vi ska granska. Vi har ju hela tiden gjort allt i vår makt för att försöka belysa båda parters åsikter i det här.
I artikel efter artikel är det nämligen någonting som saknas i Västerbottenskurirens rapportering. VK har febrilt sökt Ran Sameby för en intervju, men de har ideligen avböjt förfrågan.
Det är ingen som har velat svara på några frågor om någonting egentligen.
Ni i en sportredaktion, finns det en inbyggd bias i att vilja se ett rally-VM?
Det tror jag inte. Jag kan säga att alla på vår sportredaktion uppskattar inte rallyt. Och jag är helt övertygad om att rallyt inte uppskattar mängder av de artiklar som vi har skrivit. Det finns ju mycket kritik mot att vi bara skriver negativt och ja, sådär. Så att vi skulle vara någon typ av hejaklack, det köper jag verkligen inte.
Det här handlar ju också om rennäring och betesmarker och samebyar som behöver flytta sina renar under en kritisk period för renarna. Borde ni haft mer samiska perspektiv i bevakningen av det här?
Jag kan väl känna det så här efterhand. När vi inte har fått svar överhuvudtaget så kanske vi borde ha sökt andra vägar på något vis. Samtidigt så är det ju Ran Sameby som vi vill ha svar av. Det är ju de som sitter, det är de som är huvudpersoner här och de som borde svara.
Vad har de sagt då när ni har sökt dem? Varför vill de inte ge er en intervju?
Nej, det har de inte sagt. Inte till mig i varje fall förklarat varför. Jag tycker någonstans det är konstigt att det går bra att vara otroligt kritisk mot rallyt i de medier man väljer, men att svara på våra frågor, även om de kan vara kritiska också och ifrågasättande, att man väljer bort det, det tycker jag är otroligt svagt faktiskt.
Check. Och spela in.
Ja, företrädare för Ran Sameby har pratat med flera medier.
Tjena.
Sveriges Radio, SVT, Expressen.
Alla utom VK.
Det här är Majdi Eira Andersson, renägare och styrelseledamot i samebyn.
De har ju sökt oss under egentligen hela den här processen i alla möjliga varianter. Med alla möjliga olika reportrar och journalister som har försökt söka oss.
Varför vill ni inte ge några intervjuer till dem?
I vår uppfattning så har ju deras rapportering och journalistik har ju varit väldigt uppenbart att den är till rallys fördel och inte
till våran. Vi har varit både rädd för hur de kommer att sätta ihop det och vilket budskap som kommer att gå ut. Och de har ju som lagt fram oss som syndabockar och bara gnäll folk i sin rapportering. Och när man då ser det så blir man inte jättesugen på att ge dem någonting liksom, och bygga sina egna teorier och grejer på.
Men hade ni inte tjänat på att låta er intervjuas för att kunna lyfta fram samebyns perspektiv och tankar?
Ja, kanske det. Men det är ju, där har vi valt att använda oss av andra kanaler. För de är ju inte de enda här i Västerbotten.
Sporten, Marcus.
Det låter ju som att det här handlar om ett bristande förtroende för tidningen och då en upplevd partisk rapportering till rallets fördel. Hur ser du på det?
Återigen, jätteolyckligt att man inte ställer upp. Men man har ju inte ställt upp från första början heller. Så jag vet inte riktigt vart det där kommer ifrån. Det känns lite konstigt, det måste jag säga.
Det finns ju en krönika som du skrev där i mitten på januari där du skrev: det är viktigt att poängtera att flertalet samebyar och renskötare gillar rallyt och fört en konstruktiv dialog för att få det fungera. Men att alla samebyar inte är för rallyt och, citat, tycker att en konstruktiv lösning inte är värd att satsa på. Det är enklare att bara säga nej eller som i något fall säga ja om det är en rejäl slant ersättning, slutcitat. Mm. Har det varit en raljant ton i er rapportering?
Jag upplever inte det, men det är upp till andra att göra den bedömningen om man tycker att det har varit så.
Sen är det ju, de är ju strategic partners till Rally Sweden, så att det är ju som ingen fråga om saken om att de inte är helt opartiska i sin rapportering.
Ja, tidningskoncernen VK Media är strategiska partners till Rally Sweden, men det är mediekoncernen som är strategiska partners, inte redaktionen.
Jaha. Nej, okej. Okay. Ja, men whatever.
Kan du förstå att det kanske kan upplevas som att det finns en länk mellan tidningen och Rally Sweden?
Absolut, det kan jag förstå. Och det är ju otroligt olyckligt att man tror liksom att det påverkar vår bevakning på något sätt. Så är det absolut inte. Det är olyckligt att folk tror att det gör det. Jag skulle vilja poängtera att alltså, vi lider ju med liksom samebyn, och det är ju jättetråkigt för det. De hat och hot som de har utsatts för, och det här är ju naturligt något som vi på VK Media tar avstånd ifrån.
Jag tänker nu framåt bara, är det här en bojkott mot VK som ni kommer fortsätta hålla, eller finns det möjlighet att ni kommer göra intervjuer till dem framöver?
Vi får väl se vad de gör med den kritik de har fått. De är en stor kanal i det här länet och i den här frågan, så att jag tycker att de har ett ganska stort ansvar.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Det blir inget nytt tidskriftsstöd. Det står klart i veckan efter besked från kulturministern. Ett specifikt stöd till just tidskrifterna föreslogs efter en utredning förra året. Men nu skriver Kulturdepartementet i ett pressmeddelande att remissinstanserna efterfrågat ett annat stöd än det utredningen föreslog. Och att regeringen därför inte kommer gå vidare. Kritiken från remissinstanserna mot det föreslagna stödet har bland annat varit att det bara handlat om ett tillfälligt stöd och att avgränsningen kring vilka som kan bli aktuella för stödet är för snäv. Något förslag till annat form av stöd till tidskrifterna finns just nu inte på bordet. Det säger kulturminister Parisa Liljestrand till Kulturnytt i veckan. Måns Zelmerlöw och Erik Segerstedt bryter mot SVTs regler. Det kunde Aftonbladet berätta i veckan. De båda melloartisterna har knutit sin medverkan i Melodifestivalen till reklam för olika produkter. Något som alltså bryter mot SVTs regler. Enligt reglerna får artister göra reklamsamarbeten både innan och under tiden de tävlar. Men de får inte använda sin medverkan i reklamen. Både Erik Segerstedt och Måns Zelmerlöw har tagit bort sina inlägg och bett om ursäkt. Och så har vi en rättelse. I förra veckans program, i ett reportage om mediernas bevakning av gärningsmannen i Örebros motiv, spelade vi upp ett pressmeddelande från polisen där de tidigt sa: allt tyder på att gärningsmannen agerat ensam utan ideologiskt motiv. I samband med det sa vi att polisen tidigt slog fast att gärningsmannen saknade ideologiskt motiv. Det är en för långtgående slutsats. Rätt är att de tidigt sa att allt tyder på att det inte finns ett ideologiskt motiv.
En dokumentär om kryolit, det som kallas Grönlands vita guld, har lett till en rasande debatt i Danmark. TV-dokumentären från public service-kanalen Danmarks Radio, DR, handlar om Danmarks brytning av mineralen kryolit på Grönland sedan 1800-talet. Enligt dokumentären gav mineralbrytningen Danmark 400 miljarder danska kronor, motsvarande i dagens penningvärde, alltså drygt 600 miljarder svenska kronor. Och det här beloppet har blivit centralt i den brinnande debatten som följt i kylvattnet av publiceringen. Dokumentären har mötts av hård kritik från flera fronter. Journalister, forskare och politiker i Folketinget har rasat mot Danmarks Radio. Efter många turer avpublicerades i veckan den 55 minuter långa filmen från DR. Men krisen rullar vidare. Vi tar det från början.
Dokumentären handlar i bund och grund om spørgsmålet om hvorvidt Grønland alltid har varit en udgift för Danmark eller om den danske stat har tjent penge på det här koloniforhold der är till Grønland.
Det här är Anna Sol Jørgensen. Hon är reporter på den danska facktidningen Journalisten. De två gångna veckorna har hon i princip inte rapporterat om annat än om reaktionerna på dokumentären Grönlands vita guld.
Och dokumentären den försöker undersöka hur mycket Danmark har tjänat på att utvinna kryolit i Sydgrönland över 130 år.
Dokumentären handlar om kryolitbrytning på Grönland mellan åren 1854 till 1987. Kryolit är en mineral som används främst i framställning av aluminium. Dokumentären publicerades för drygt två veckor sedan på public service-kanalen DR. Och då exploderade det i danska medier.
Det är det som får det till att explodera i danska medier.
Dokumentärens huvudperson Naja Graugard är forskare i koloniala relationer på Köpenhamns universitet. Hon har grönländska rötter.
Det har suttit någon och tjänat styrtande pengar på det här.
Den scen som fått starkast genomslagskraft och som blivit en central del i debatten är den här.
Alltså läser jag riktigt seriöst. 400 miljarder.
Ja, Naja Graugard får berättat för sig att Danmark tjänat 400 miljarder danska kronor i dagens penningvärde på kryolitaffärer. Scenen blir dokumentärens stora dramaturgiska vändpunkt. Hon faller i gråt och beger sig till Grönland för att berätta om det här för det grönländska parlamentet. I ett grönländskt medvetande har det alltid funnits en etablerad sanning om att Grönland är en ekonomisk belastning för Danmark, säger Naja Graugard. Det finns en form av tacksamhetsskuld och dokumentärens upptäckt vände på hela den föreställningen.
Vi stöder ofta på fortellingen om Grönland som ett slags underskottsföretagande. En fortelling om att Grönland på den ena eller den andra vis står i skuld till Danmark.
Men just siffran 400 miljarder danska kronor är det som hamnat i centrum för den rasande kritikstormen.
Jag menar att det är en klar
overvurdering av värdet.
Torben M. Andersen är forskare i nationalekonomi på Århus universitet. Han medverkar själv i dokumentären men var också den första att offentligt kritisera hur filmen blev. Han säger att 400 miljarder är en grov överdrift och han får medhåll från flera ekonomer.
Omsättningstalet är inte den korrekta måden att värdera den här.
Han understryker att siffran 400 miljarder inte handlar om vinst utan om omsättning. Det blir dock tolkningen att det handlar just om en vinst, för ingen annan siffra nämns i dokumentären.
Ja, men jag syns ju det är ett problem att sån helt grundläggande ekonomiska begrepp är brukt förkert.
Vid flertalet gånger har han påpekat det här för redaktionen, på telefon, i mejl och i videomöten, men utan att få gehör, säger han.
Jag tror inte det har varit tvivl om synspunkterna, de är mycket klart meld in.
Torben M. Andersen vidhåller att det inte råder någon tvekan om att Danmark faktiskt har gjort en vinst på kryoliten. Men det krävs en ordentlig ekonomisk analys för att veta säkert.
Det är ju en mycket intressant historia och har många aspekter.
Inte bara ekonomer har kritiserat dokumentären. Flera danska medier har gjort egna granskningar som visar svagheter i dokumentärens slutsatser. Här är tidningen Jyllandspostens podcast.
Du studsar över att de 400 miljarder är ett mycket rundt tal. Varför det?
Ja, men det är bara alltid när det blir framfört stora runda tal i debatten så är det ju till en god grund till
The whole packaging of the documentary is designed to lead the viewer.
Mikael Bang-Petersen är professor i statsvetenskap vid Århus universitet och forskar om politisk kommunikation och desinformation. Han föredrar att bli intervjuad på engelska.
On the basis of this sort of concrete amount of money to reach the conclusion that there has been injustices made towards Greenland.
Han kallar dokumentären för just det, desinformation. Och han säger att det här är en mycket farligare form av desinformation än den som sprids i sociala mediers ytterkanter.
It's much more a problem when you have a highly central media station such as Danish Radio with high levels of trust and very long reach.
People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking
about tajmingen med publiceringen, att Grönland just precis hamnat i världspolitikens strålkastarljus efter att Donald Trump sagt att USA vill ta över Grönland, ja, den var helt slumpartad enligt DR. Men dokumentären har redan orsakat stora konsekvenser i politiken.
I think that the documentary will strengthen some wishes in Greenland for independence.
Ja, enligt Mikael Bang-Petersen så har dokumentären slagit in en kil i den danska och grönländska relationen. Grönland har idag ett visst självstyre, men Danmark står för bland annat utrikes- och penningpolitik. På senare tid har en självständighetsrörelse vuxit sig starkare där. Dokumentären har varit ytterligare en fackla på självständighetsdebatten.
In Denmark it has created a lot of debate about the trustworthiness of the central public service media station in Denmark and has led to a number of very harsh political criticisms of DR.
Och samtidigt i Danmark så har det skapat en stor förtroendekris för Danmarks radio. Kanske den värsta någonsin.
A number of politicians have been out severely criticizing the whole institution for having political biases and not focusing enough on quality.
Ja, tajmingen med det känsliga politiska läget är en orsak till att filmen väckt så starka känslor, tror Mikael Bang-Petersen. Sen dokumentären hade premiär för drygt 2 veckor sedan så har flertalet folketingspolitiker kritiserat Danmarks Radio i kraftfulla ordalag.
Och plötsligt så blir den här kritik och debatten blir också politisk.
Anna Sol-Jørgensen på tidningen Journalisten igen.
Den danske kulturminister, han hedder Jakob Engel-Schmidt, han slog hårdt ud efter journalistikken i dokumentaren.
Derfor beder jeg også om, at DR's nyhedsdirektør kommer på banen
Forklar danskerne, hvorfor den her dokumentar lever op til DR's kvalitetsstandard. Forsvar det journalistiske produkt. Og hvis man ikke kan det, må man jo drage de nødvendige konsekvenser.
Kulturministern Jakob Engel-Schmidt blev kallad till ett samråd av flera folketingspolitiker som ett krismöte om dokumentären. Och Dansk Folkepartis Grönlands talesperson krävde att den ansvariga chefen på DR skulle avgå. Principen om armlängds avstånd mellan politiken och journalistiken, alltså att politiker inte ska lägga sig i public service eller vilka chefer som jobbar där. Ja, den principen har fått sig en rejäl törn i den här skandalen.
Att gå in och bedöma vem som ska fyras och vad konsekvenserna är att ett stycke journalistik ska ha, det är det där inte tradition. Så det är inte något man i mediebranschen tar lätt på, att politiker går ut och kräver namngivna medarbetare fyrade.
I tisdags medgav chefredaktören på DR Nyheter, Thomas Fellbe, att det här var ett misslyckande att fokus hamnat på siffran 400 miljarder kronor. Men stod fast vid att inget kommer att ändras i dokumentären. Men så bara ett dygn senare var det annat ljud i skällan. På onsdags eftermiddagen avpublicerade DR dokumentären för att försöka gjuta olja på vågorna och för att det framkommit nya detaljer i framställningen av dokumentären. Det säger Sandy French som är nyhetsdirektör på DR. Hon har avböjt en intervju med oss men säger så här till DR Nyheter.
Jag vill gärna ge en väldigt klar undskyld på vegne av DR för att vi har publicerat en dokumentär som inte lever upp till de standarder som man ska kunna förvänta sig.
Det har kommit till hennes kännedom att två personer intervjuas innan en graf i programmet som var missvisande hade ändrats. I dokumentären framställs det som att personerna reagerar på grafens ursprungliga innebörd. Och det, menar Sandy French, är ohederlig journalistik.
Det är ingen tvivl om att vår trovärdighet har lidit ett knäck med den här.
Dokumentären plockades inte bara ner. DR Nyheters chefredaktör Thomas Fellbe, som ansvarat för publiceringen av dokumentären, fick lämna sin tjänst med omedelbar verkan.
Det är ju mitt ansvar i sista änden. Och nu måste vi göra som vi heldigvis gör riktigt gott, nämligen gå på arbete allesammans varje dag med den väldigt klara ambitionen om att...
Men avpubliceringen och avskedandet har inte gett en nedkylande effekt på den politiska debatten.
It doesn't seem to at least have quiet the minds of some of the most vocal political critics.
Flera politiker har kommenterat skandalen och menar att skadan redan är skedd. Dansk Folkepartis partiledare Morten Messerschmidt säger till DR att public service-kanalen är partisk och att det krävs en större intern utredning av vad som sker inne på DR.
Jag syns det här må kalla på en större reflektion och jag hoppas på att avskedelsen av Thomas Fellbe och avpubliceringen av det här fake news-produkt, att det så starter en större intern undersökelse av vad det egentligen är som sker på Danmarks Radio. Vi har ett kämpestort problem med en politisk slagside i stora delar av Danmarks Radio.
Dessutom har avpubliceringen snarare fördjupat krisen mellan Danmark och Grönland än fungerat lugnande. Den grönländska regeringschefen Mute Beegede skrev ett inlägg på Facebook att avpubliceringen var en förnekelse av dokumentärens essens. Att Danmark tjänat stort på Grönland på deras bekostnad.
The fact that documentary has now been taken off air seems actually to fuel polarization even more and is being seen from the side of Greenland as denial of reality.
Exakt hur de långsiktiga konsekvenserna av den här dokumentärens korta lilla liv på Danmarks Radio kommer se ut är ännu höljt i dunkel. Men Mikael Bang-Petersen fruktar att det kan leda till långvariga sår i relationen mellan Danmark och Grönland.
In a sense I think that's the far-reaching consequence of the debate that we have had these recent weeks.
Sist här hörde vi Mikael Bang-Petersen, statsvetare som forskar om desinformation på Aarhus universitet. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Men missa aldrig när vi släpper nya avsnitt och extra långa poddavsnitt. Följ medierna genom att trycka på det lilla hjärtat i SR Play-appen. Johan Hörnqvist ljudmixade dagens avsnitt.
Producent för medierna är Erik Petersson och jag heter Martina Pierro. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.